Välkommen till Sankt Matteus evangelisk-lutherska församlings närradiosändning. Vi behandlar i det här programmet livsåskådningsfrågor, och det här är det fjärde programmet som vi sänder. Vem är den vanliga människan, genomsnittsmänniskan eller Svensson? Ja, de flesta vanliga människor vill inte kalla sig en Svensson. Men Svensson, det är ju du och jag. När SIFO ska göra ett genomsnitt så finns du och jag med i undersökningen. Nu är det ju klart att det finns mycket som skiljer oss åt. Och det är väl därför det är inte många som vill kalla sig för genomsnittssvensk. Men det är ju också mycket som förenar oss. Vi ska tala lite grann idag om just detta. Det som förenar oss människor. Det som vi alla människor har gemensamt. Den vanliga människan, vem är han? Är han i grund och botten ond eller god? Är han på väg uppåt eller på väg neråt? Ska han gratuleras eller förvarnas? Håller han på att bygga en bättre värld? Eller drar han ner världen i fördärvet? Har han i sig själv kraften att höja sig över sin egen situation för att få frid och harmoni, jämlikhet och rättvisa? Kan han bringa sin egen vilja i harmoni med Guds? Ingen kan påstå att den vanliga människan inte har försökt. Här i Sverige har de byggt upp ett system för allmän folkbildning, något som aldrig tidigare funnits. Svensken har byggt upp en mängd skolor, gymnasier och universitet. På det sättet har varje by, samhälle och kommun uppnått den nivå vi har idag. Tillsammans har människor i den västerländska kulturen byggt upp en nivå av kunskap och bildning som vår mänskliga ras aldrig tidigare sett. Med sin intelligens och skaparkraft har den vanliga mannen skapat civilisationens underverk. Det som var ofattbart igår. Elektricitet, telefon, radio, tv. Att utan ansträngning färdas över land, vatten, ja genom luften. Är dagligvaran något vanligt och ordinärt idag. Om den vanliga mannen på 1800-talet som svetsades bakom sin plog, driven av hästar, hade vetat att människan år 1990 skulle äga alla dessa underverk som en självklarhet, så skulle han kanske spå att denna nya tid, 1900-talet, skulle bli en skön värld. En värld av frihet. Frihet från begär. Frihet från rädsla. Frihet från oro. Och så vidare. Hur skulle ett samhälle utan den slitsamma, hårda kampen för tillvaron med all ny kunskap och bildning kunna bli annat än fritt och lyckligt? Mitt i överflöd, hur skulle människan kunna vara annat än generös? Mitt i välstånd, hur skulle människor kunna vara annat än ärliga? Mitt i bekvämlighet, hur skulle människor kunna vara annat än hjälpsamma? Och med god ekonomi och överproduktion, skulle inte människor uppleva trygghet och ro? Ja, i denna nya sköna värld som 1900-talets vanliga människa skapat, borde det inte vara rättfärdighet, kärlek, glädje, frid och trygghet. Eller är det rent av fel? Skulle 1800-talets vanliga människa tro sina ögon om man fick se in i 1900-talets värld, fylld av bildning, av kunskap, av sociala skyddsnät, av välstånd, av vetenskap? I Sverige år 1987 var det 1541 människor som valde att ta sitt eget liv därför att de inte fann det värt att stanna kvar i den här världen. Av dessa hade 136 personer inte fyllt 25 år. Den 26 oktober 1988 vårdades 16 921 personer inom sluten psykiatrisk vård. Samma år fick 37 585 ofödda barn sätta livet till därför att de var oönskade av sina föräldrar. Det begicks 130 923 inbrott, 4177 rån, 102 329 bedrägerier, 85 731 skadegörelser, 29 003 narkotikabrott, 6 722 fall av misshandel och 628 sexualbrott anmäldes. Att hålla personer frihetsberövade i anstalt och häkten kostade staten år 1987 ungefär 2 miljarder kronor. Av de som år 1980 frihetsberövades var det 61% som återföll i brottslighet inom loppet av 4 år. Om 1800-talets svensk fick se vår värld idag, kanske han inte skulle säga att världen var så god som han hade tänkt sig. Han kanske skulle säga att världen hade blivit besatt av djävulen. Han skulle faktiskt ha goda skäl för att påstå något sånt. Ingen människa vid sina sinnens fulla bruk skulle bestämma sig för att skapa en värld som vi har den idag. Vem skulle medvetet planera allt lidande, all hat, all sorg och all otrygghet som vi finner på våra tidningsrubriker? Sannoliken inte Gud. Sannoliken inte människan. Åtminstone inte den människa som vi ofta föreställer oss honom. Vem skulle medvetet ställa människa mot människa, man mot hustru, arbetsgivare mot löntagare, land mot land? Vem skulle medvetet och med berått mod göra världen till det dårhus som den är idag? Någon har träffande sagt att det inte är världen det är fel på, utan det är de som bor i den. Och det är något tragiskt bakom de orden. Det enda felet med världen, med tillvaron, det är människorna. I början av 50-talet samlade en grupp av USAs främsta vetenskapsmän. De samlade landets ledande teologer och sa till dem i korthet: herrar, vi är uppriktigt sagt förskräckta. När vi kommit fram till atomkärnans krymning, så har vi upptäckt något som antingen kan bli till rik välsignelse för vår kultur, eller som kan förstöra den. Hotet finns inte i atomens explosiva kraft. Den kan vi kontrollera. Men vad vi inte kan kontrollera är den explosiva kraften i människans natur. I Guds namn, om ni fortfarande tror på Gud, säg oss vad ni har för hjälp, annars kommer vi att gå under. Slut på citat. Det är inget fel på atomen. Det är något som är fel på människor. Alla människor, vanliga och ovanliga. Det visar hela mänsklighetens historia och människans samlade erfarenhet. Människan är sitt eget gift. Ovetande eller upplyst. Obildad eller kultiverad. Bakom en plog. Eller bakom en avancerad dator. Människor har alltid varit sin egen ärkefiende. Men vad har blivit fel? Nu har vi inte konstaterat allt detta för att vi är pessimister. Eller för att vi vill svartmåla tillvaron. Man kan inte ta fram ett rätt läkemedel om man inte först ställer en rätt diagnos. Det kan vara nyttigt att man först ställer fram problemet innan man presenterar svaret och lösningen. Vi ska därför gå vidare och se på människans situation. Vi ska se hur skyldiga och ansvariga vi är såsom delar av den mänskliga rasen. Vi är alla lika skyldiga, lika fördärvade, lika oförmögna att skaka av oss de krafter som drar oss ner i fördärvet. Det är sant att ingen valt att bli medlem av människofamiljen. Men lika sant är det att vi ändå hör dit. Och att samma gift som infekterar hela människosläktet också löper genom våra vener. Kristendomen har alltid hävdat att vad det gäller vårt andliga tillstånd, det inte finns någon skillnad mellan en oupplyst infödning i djungeln och den bildade professorn vid universitetet. Ingen artskillnad mellan brottslingen bakom galler och du och jag. En gradskillnad kanske, men ingen artskillnad. Vi är alla delar av mänskligheten. Och som delar av mänskligheten så bär vi i våra hjärtan samma gift som sprider sitt fördärv. Det mänskliga hjärtat är enligt Bibeln fullt av onda tankar. Mord, äktenskapsbrott, falskt vittnesbörd och hädelse. Matteus 15, vers 19. Inte bara vissa människohjärtan, utan alla. Det är inte att hävda att alla människor är grova brottslingar. En god uppfostran kan säkert få människor att hålla sig ifrån kriminalitet. Men vilken människa, hur god uppfostran hon än har, kan svära sig fri ifrån ovänliga ord, avundsjuka, skvaller, förtal, att man i sinnet har haft någon oren, otuktig tanke, att man inte alltid varit så kärleksfull som man borde. Ärlighet är ingen dygd som är medfödd i våra hjärtan. Men om vi för en stund skulle vara ärliga mot oss själva, så måste vi hålla med om att vad som är sant för aposteln Paulus också är sant för oss. Han sa att hans eget beteende gjorde honom missnöjd och misslynt. Att han ganska sällan gjorde saker som han hade bestämt sig att göra. Och att han gjorde saker som han hade bestämt sig för att inte göra. Han sa att det fanns något, en princip i hans liv, som påverkade honom och drog honom tillbaka till synden, precis som en hund återvänder till sina spyor. Han var inte likgiltig eller obekymrad över den situationen. Han säger: själv är jag köttslig, såld under synden. Jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Romarbrevet 7, vers 14, vers 18 och vers 21. Paulus, den man som skrev dessa ord, han var ingen grov brottsling, återfallsförbrytare eller värdlustig. Han var en av de moraliskt mest högstående lärarna på sin tid. Han var grundligt undervisad i moraliska dygder hos den framstående rabbinen Gamaliel. Men han kände sin natur och var ärlig nog att erkänna: i mig, det vill säga i mitt kött, i min syndiga natur, bor inte något gott. Samma syndanatur håller dig och mig bunden. Hur ofta har du inte efter hundratals beslut att upphöra med det ena eller andra ändå fortsatt? Du tänkte sluta skvallra, men det gjorde du inte. Du tänkte sluta vara avundsjuk, bitter, hatisk, egoistisk, misstänksam, full med begärelse, men det gjorde du inte. Du ville börja bli mer vänlig, kärleksfull, ärlig, sannfärdig, givmild och förstående, men du blev det inte. Vem har inte tänkt att börja älska Gud och hela sitt hjärta och sin nästa som sig själv? Men vem har lyckats? Alltid när du ville säga ja till det goda fanns det en ond kraft i dig som förkvävde den goda viljan. Detta kanske inte var så allvarligt om du var född till hund eller katt. Ingen ställer en hund eller katt ansvarig eller till doms. Istället försöker man uppmuntra ett gott beteende och bestraffa det felaktiga. Men en människa är ansvarig för sina handlingar. Ingen kan handla fel, säga onda saker eller tänka onda tankar utan att det påverkar samvetet och förhållandet till Gud. Vi önskar inte att Gud såg på de stunder vi var hatiska, själviska eller högmodiga. På något sätt så förstår vi att vi aldrig består inför honom med alla våra fel och all vår ondska. När Simon Petrus såg Kristus i sin närhet utbröt han: gå ifrån mig, Herre, för jag är en syndig människa. Paulus insåg att han inte kunde frälsa sig själv. Han insåg att han skulle gå förlorad om inte något större och mäktigare förändrade situationen. Han insåg att samma gift, samma syndiga natur som han hade, fanns hos alla människor, hos vanliga och ovanliga människor. Det finns ingen skillnad, sa han. Alla har syndat. Bibeln beskriver inte bara syndens skatt, utan också hur det kan komma till att alla människor syndar. Den beskriver människan som fången, ockuperad, driven av det onda. Den beskriver hur djävulen, den onda makten, invaderade och ockuperade den mänskliga naturen. Människan själv gav faktiskt djävulen sitt spelrum när hon syndade i världens begynnelse. Och när vi säger synda, så talar vi inte om en isolerad moralisk företeelse. Bibeln säger att synd är överträdelse av Guds lag. Och Guds lag innefattar den sanna kärleken, respekten, ödmjukheten, ärligheten, sanningsenligheten och godheten. Att hålla Guds lag är att med sina ord, sina tankar och sina handlingar vara i överensstämmelse med Guds vilja. Men Bibeln och erfarenheten lär att människan blir förslavad, fången av synden. Inte så att människor mot sin vilja syndar, men så att synden har blivit en del. Den har blivit ett med den mänskliga viljan. Bibeln beskriver den naturliga människans situation. Deras tankar är tomma. Deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud. Därför att de är okunniga och har hjärtan hårda som sten. Känslolösa som de är, hänger de sig i utsvävningar. Så att de lever i all slags lösaktighet och i omotliga begär. Människans fiende bredvid synden och djävulen är döden. Bibeln säger att människan inte var gjord för att dö. Den säger att genom en enda människa, det vill säga Adam, kom synden in i världen. Och genom synden döden. Så har döden kommit över alla människor. Alltså döden kom på grund av synden. På grund av att de första människorna bröt mot Guds vilja. Mitt i livet är vi fångade av döden, lyder poetens ord. Och hur sant är det inte? Hur många floder av tårar har inte strömmat för dödens skull? 1900-talets generationer har fått skåda döden mer än någon annan generation. Vi tänker på första och andra världskriget. Men kanske vi inte skulle vara lika rädda för döden och skrämda av den. Om vi inte innerst inne förstod att den värsta fienden inte är den kroppsliga döden, utan den eviga döden. Vi förstår att våra gärningar följer med oss i graven. Vore det inte för syndens och skuldens börda, så vore kanske den kroppsliga döden en befrielse, en vila. Men vi oroar oss för döden, därför att vi går i döden. Tillsammans med alla våra onda ord, alla onda handlingar och alla felaktiga tankar för att möta den helige och rättfärdige guden. Ingen kan bli glad när han tänker på mänsklighetens huvudfiender, synden, döden och djävulen. Och hur fast människan är fången under dessa sina ockupanter. Låt mig göra en jämförelse. Hur hopplöst och nedslående kändes det inte för vårt grannland Norge när det under andra världskriget blev ockuperat av Tyskland. Inga fria val, ingen fri regeringsmakt, ingen frihet i åsikter och vad man sa. Tänk då på vilket glädjebudskap det måste ha varit. När norrmännen på sina kortvågsapparater år 1945 hörde att de allierade trupperna hade vunnit seger. Det kristna budskapet heter på grekiska evangelium. Det betyder, om man skulle översätta, glädjebudskapet. Glädjebudskapet som kristendomen ger säger att kampen mot döden, synden och djävulen har slutat i seger. Kristendomen säger att Jesus Kristus genom sin död på korset redan besegrat synden, döden och djävulen. Thank you. Nu kan det ju hända att vi inte tycker att vi ser det för våra ögon. Vi ser synden dagligen, ibland döden. När budskapet gick ut över radion att de allierade trupperna hade vunnit seger, så var Norge fortfarande ockuperat. Men nu visste man att det avgörande slaget hade skett. Och att det nu bara var en tidsfråga innan trupperna skulle vika tillbaka från Norge. Bibeln säger att Kristus Jesus har vunnit det avgörande slaget. Han har besegrat ondskan. Bibeln säger att Jesus Kristus har fullkomligt gjort allt väl för oss. Även om vi inte ser det för våra ögon just nu. Vi behöver inte gå förlorade i den eviga döden på grund av synden. Ja, själva syndaskulden har Kristus gjort någonting åt. Och djävulen, han förlorade all sin makt när Kristus dog på korset. Så att vi inte behöver vara rädda för honom. Låt mig förklara. Jesus Kristus är sann Gud. Han har funnits för en världen var till. Ja, Bibeln säger att världen skapades genom honom. I Guds plan för mänskligheten så var det bestämt att Kristus, Guds son, vid en särskild tidpunkt skulle träda in i mänsklighetens historia. Kristendomen är alltså inte byggd på vackra tankar och religiösa idéer. Bibelns budskap är historiska fakta om en historisk person. När de första människorna, Adam och Eva, bröt Guds lag och vilja och därigen drog in syndens, dödens och djävulens fångenskap över alla människor, så lovade Gud Fadern att sända sin egen son, Jesus Kristus, som är sann Gud. Han lovade att sända honom i världen för att bryta sönder och bryta ner syndens och dödens makt och återupprätta människan till den position Gud hade skapat henne för. Åter och åter, genom århundraden och årtusenden, så upprepade Gud det löfte som han givit till Adam och Eva genom profeterna. Genom Moses, genom Jesaja, David, Mika, alla skrev om hur befriaren skulle komma. Så en natt i Palestina för 2000 år sedan gick Guds löfte i uppfyllelse. Guds son, som hade funnits före världens skapelse, lät sig födas som en människa i ett stall. Det är som vi sjunger i den gamla julsalmen om Gud som i nattens timmar ren vilar upp på strå. Bibeln säger att Gud blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Johannes kapitel 1, vers 14. En annan bibelbok beskriver händelsen. Fastän han var till i Guds gestalt, såg han inte sin existens som Gud som ett byte, utan utbrottade sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han kom som en människa. Glädjebudskapet om Jesus kallar Bibeln för ett mysterium. Inte för att det är någonting som ska hållas hemligt, utan för att vi med våra egna förnuft inte kan räkna ut eller förstå detta fantastiska. Glädjebudskapet måste uppenbaras för oss. Det måste komma till våra hjärtan genom Guds ande. Det är därför Gud gav människan sitt ord i Bibeln. Genom Guds eget ord så uppenbaras för oss detta mysterium. I det gamla förbundet, alltså vid tiden före Jesu födelse, så skulle det judiska förbundsfolket symboliskt sona eller betala för sina synder. Man gjorde det genom att överföra sin skuld till ett får, ett lamm, en bock eller en tjur. Sedan offrades det djuret av översteprästen. På så vis hade man ett tecken att synden och skulden var betald, den var sonad. Men när Kristus kom så pekade människor på honom och sa: se Guds lamm som borttager världens synder. När Jesus dog på korset, när han korsfästes, så dog han inte för sina egna synder. Han var utan fel och fläck, säger skriften. När Kristus dog för hela världens synder, för dina och mina synder, Han dog i hela världens ställe. Vi sa att synden har gjort så att döden kom in över hela mänsklighetens historia. Bibeln säger att Kristus betalade hela skulden för synden. Han tog också det straff som hela mänskligheten dragit på sig, nämligen döden. Eftersom Jesus var Guds egen son, så kunde han på korset betala och sona för det eviga straffet. Han kunde utstå det straff som vi förtjänade, så att den eviga döden inte längre var ett hot. Bibeln säger: ni vet att det inte är med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni friköptes ifrån det tomma och bedrägliga liv som era fäder gav er i arv, utan med Kristi dyra blod, så som med blodet av ett lamm utan fel eller fläck. Härtill var han visserligen utvald innan världens grund var lagd, men uppenbarades vid tidernas slut för er skull. De flesta människor vill bli ihågkomna på grund av sitt liv, på grund av någonting som de hade sagt eller gjort. Men Jesus, som dog vid 33 års ålder, vill huvudsakligen bli ihågkommen på grund av sin död. Han pekade på korsfästelsen, som han visste skulle komma genom sitt gudomliga förutvetande. Han sa till sina lärjungar: när jag blir upphöjd från jorden, alltså på korset, ska jag dra alla till mig. Till Nikodemus, den lärde juden som kom till honom för att ställa frågor om natten, sa han: så som Moses upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, alltså på korset, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Människor idag har ofta problem med skuldkänslor, med dåligt samvete, med oro inför döden. Man tänker kanske ibland: om jag bara fick gottgöra för den eller den synden, för det eller det misstaget. Om jag bara fick leva om det här livet en gång till, så skulle jag nog känna mig bättre till mods. Det glädjebudskap som Bibeln ger är att Jesus Kristus, Guds son, levde det liv som du och jag inte levde. Han har sonat för de skulder, för den synd som du och jag inte kunde sona för. Synden gör att vi är rädda för döden. Vi är oroliga för att vi ska straffas efter döden. Låt mig avsluta och avrunda med att citera vad Bibeln säger, med Bibelns glädjebudskap till oss människor. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. På den grundvalen så är våra synder försonade, och vi slipper all rädsla för döden, för synden och för djävulen. Vi är förlåtna, vi är friköpta. Får gå till himlen med glädje och förtröstan. Detta program var producerat av Stefan Sjöqvist, Sankt Matteus evangeliska lutherska församling. Och det var sänt ifrån Frälsningsarméns studio i Uppsala.